min röst var skön att lyssna på. Så det spelar ingen roll vad jag säger, men jag tror inte det var riktigt det vår kära vän menade. Men det hände mig inte för så länge sedan att en människa kom fram till mig och sa: Anders, vad skönt det att lyssna på dig. Det är så lätt att somna. Så då vet ni, om ni somnar så har jag lyckats. Men jag tror vi ska ha lite väckelsemöte också faktiskt, för det är vissa ämnen som vi behöver betona. Himlen ska vi tala om. Och jag vill vända på perspektivet från början. Vi tänker himmel och jord. Jag tror vi bibliskt ska tänka himmel och jord. Den tunna hinnan mellan himmel och jord är här ikväll. Den kan när som helst, när Gud vill, dras undan. För det finns en verklighet här som är precis närvarande hos oss som den materiella. När vi tänker himmel och jord så är vi mer grekiska än bibliska. Ingen har somnat än. Varför då? Jo, den grekiska filosofin, där är det andliga, det icke-materiella, det högsta. Det har man kontakt med genom själen, tankar och känslor. Och därför kan man möta också i det materiella, det kroppsliga, som är det lägsta, en kontakt med den andliga världen. Bibliskt så är inte skapelsen det lägsta. Bibliskt så är inte den materiella världen, den fysiska världen, är inte den lägsta. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löften. Det var en kort inledning. Det finns en judisk filosof och rabbin. Jag rekommenderar honom varmt. Han heter Kaplan. Kaplan, om vi tar det på svenska, så kan ni söka. Och han talar om livets tre faser. Först ligger vi i mammas mage i 9 månader. Vet ingenting om vad som kommer att hända efter förlossningen. Men de 9 månaderna är grundförutsättning för att det ska bli bra efter förlossning. Sen lever vi 70, 80, 90, 100. Det fanns ju en på Donse som blev 104, va? Anna-Karin och Ingmar. Men det är ju fantastiskt. Men då säger Kaplan att under den perioden så kan vi ana vad som komma skall i den tredje perioden. Men det som händer under den andra perioden, det liv vi är i nu, det är grundläggande för det som kommer när den tredje bryter in och den andra förlossningen kommer i våra liv. Då ska vi känna till fullo som vi har blivit till fullo kända. Jag gillar den där tredelningen. Och jag tänker ta er med till Markus 12 och till Uppenbarelseboken och till några textsammanhang till. Markus 9 menar jag. Skulle se om ni var vakna och ingen reagerar. Vi ska läsa innan till i Markus 9. från vers 2. 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus: Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus. Det här är en text som beskriver hur den tunna hinnan kan dras undan. Jag gillar det engelska ordet för Kristi förklaringsdag. Transfiguration Day. Ordet trans, det betyder ju det som är på andra sidan. Jordanien hette ju Transjordanien först, och vi talar om Transatlanten, och vi talar om Transbarang. Vi har en mängd olika ord. Transfiguration, figura, som betyder får kropp. Alltså, det som var bakom den tunna hinnan, närvarande på förklaringsberget, blev helt plötsligt synligt för lärjungarna. Vad är det som blir synligt? Helheten av Guds uppenbarelse. Mose, Elia och Jesus. Mose, företrädaren för den grundläggande uppenbarelsen från Gud. Fem Moseböcker. Elia, företrädaren för att aktualisera den uppenbarelsen in i en ny tid. Det här är det jätteviktigt det jag säger nu. För när vi talar om profetia, så tänker vi ofta på det som komma skall. Det är den absolut minsta uppgiften för profeterna i den hebreiska bibeln. Visst, de förutsäger. Det finns fönster emot framtiden. Men det viktigaste de gör, det är att aktualisera det redan givna ordet in i en ny tid. Så att verkligheten i det redan givna ordet får bli tydlig i en ny situation. Och när en predikan är profetisk, så sker detta i oss. Då inser vi att Gud inte bara talade en gång, utan Gud är här och talar igen. Alltså, vi anar den tunna hinnan. Och vad säger Elia? Hur länge vill ni halta på bägge sidor? Är det Gud som är Gud, så följ honom. Våga sätt ner foten. Stå inte utanför tron. För tron handlar om att gå in i gemenskap med Gud. Och att se verkligheten i detta. Jag brukar säga, jag ska på Johan Lunds teologiska institut imorgon och föreläsa om vad predikan är. Och jag har inte hittat någon bättre definition. Jag har läst en radda böcker i det som brukar heta predikokonst och homiletik på sånt där vackert språk. Men när jag har undervisat om det så har jag inte hittat någon bättre definition än den som står i Nehemja bok kapitel 8. Det är första kapitlet i Bibeln där vi har en predikostol. Det står att den skriftlärde Esra, det är den enda personen i Gamla testamentet som har benämningen skriftlärd. I Nya testamentet finns de ju på varje sida. Men då stod det, Esra stod på en hög träställning och föreläste lagen. Eller läste ur lagen, står det egentligen. Och vi vet vad det hände. Platsen innanför vattenporten, den är framgrävd idag. Jag tycker det är fantastiskt. Man kan gå där Esra stod och läste ur lagen. Och vad står det att leviterna gör? Nu kommer det. Leviterna förklarade vad som lästes så att folket förstod. Jag har inte hittat någon bättre definition. Man läste ur hebreiska. Folket talade arameiska. Och leviternas uppgift var att transponera betydelsen i den hebreiska texten till det arameiska språket så att folket förstod. Vad ledde det till? Man drabbas av Gud. Den tunna hinnan öppnades upp och man gråter. Och vad säger Esra? Nej, 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 gråt inte. Nu ska vi glädjas. Och vad ska det firas? När Esra har talat om glädjen. Nu har Guds ord blivit hört igen. Även om det har drabbat er. Så ska ni inte låta gråten ta överhand. För det är något fantastiskt som har hänt. När den tunna hinnan har fått dras undan. Vi ska fira lövhyddohögtid. Och nu ska jag försöka knyta ihop det jag började med igår. Jag talade om de tre vallfartshögtiderna och jag sa kort att lövhyddohögtiden har ett profetiskt perspektiv. Den talar om fullbordan av Guds uppenbarelse. Var fullbordan att genom vår mänskliga historia så har den tunna hinnan öppnats gång på gång på gång och aktualiserats gång på gång på gång. Och lövhyddohögtiden talar om att en dag så ska den fullkomliga himmelska harmonin, som redan idag finns där bakom den tunna hinnan, ska bli fullt synlig. Och nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor ska komma. Vad ville Petrus göra? Jag var lite orolig. Vad ska hända nu? Mose, Elia, det var inte varje dag jag träffar dem. Det är bra att vi är med. Vi har det gott här. Jag bygger tre hyddor. Hörde ni? Jag bygger tre hyddor. Det enda gången det talas om att bygga hyddor i Nya testamentet eller i evangelierna. När bygger man lövhyddor? Ja, på lövhyddofesten. Vad är det Petrus? Ja, men nu måste Mose, den som bär den grundläggande uppenbarelsen. Elia, som bär aktualiseringen av den grundläggande uppenbarelsen. Och Jesus, som jag fått möta och vara hans lärare. Nu måste ju fullkomligheten ha kommit. För det är det lövhyddohögtiden talar om. När alla folk en dag ska få komma in i välsignelsen till Abraham. Det är därför bladen ska ligga skilt åt så man ser stjärnorna, löftet till Abraham. Då händer någonting. Där på Transfiguration Mountain. Eller the mountain of transfiguration. Jesu kläder förvandlas. och blev vita. Och då står det ordagrant i grekiska när man tar det lite bökigt, så står det så här: och hans kläder blev vita, så vita som ingen valkares krita kan göra några kläder. Man förstår att man behöver skriva om det här för att det ska bli förklarligt. Men backar vi lite grann så kan vi säga Markus evangeliet skrevs i Rom med nästan 100% säkerhet. Mycket troligt så är det Petrus som ligger bakom. För det står i Papias, en av kyrkofäderna från 100-tal, att Markus var Petri tolk i Rom och skrev ner Petri berättelser. Och det är i Rom som man lämnade in sin toga. Alla ni som har läst Asterix vet vad en toga är. De romerska ämbetsmännen och soldaterna, den där fyrkantiga dräkten ni vet, som är klippt. Och när man kandiderade till ett ämbete så lämnade man in sin toga till en valkare. Och valkaren gjorde den helt vit med sin krita. Och då kallas den på latin för toga candidatus. Alltså kandidatens toga. Så när en person klev upp på rostrascenen i Rom, Forum Romanum, om någon har varit där, senaten är återuppbyggd lite grann, huset, så då kan ni veta var vi befinner oss. Och när en kandidat kandiderade till senaten exempelvis och skulle tala för sin sak, så klev han upp på rostrascenen i sin toga candidatus. Och då visste alla, här kommer en kandidat. Nu blir det val. Mose, företrädaren för den grundläggande uppenbarelsen. Elia för den aktualiserade formen i ny tid av uppenbarelsen. Och Jesus står på berget när hinnan dras undan. Och Guds eget val kommer. Vem har ämbetet att föra Guds uppenbarelse till fullkomning? Jesus. Gud själv väljer sin son. Här kan vi tala länge om. Väljer sin son till det slutgiltiga ämbetet att föra Guds uppenbarelse, som har öppnat den tunna hinnan gång på gång i historien, till dess slutmål. Och därför, som någon har sagt, himlen är egentligen väldigt liten. Där ryms bara Jesus. Och för att få del av himlen så behöver vi bara en del av hans kropp. Och det här är både en välsignelse och ett allvar. Petrus trodde att allt var färdigt. Ja, men nu bygger vi, nu firar vi lövhyddohögtid slutgiltigt här, nu har du kommit. Nej, han fick inte bygga tre hyddor. Det komiska är att på Taborberget idag så har vår kyrkotradition, både ortodox och katolsk, byggt tre hyddor. Petrus fick inte göra det, men vi är hans efterföljd och försökt liksom knyta ihop och få till det. Men det skulle ske något först. Och det är här jag vill ta er med till uppenbarelseboken. För den slutgiltiga lövhyddohögtiden beskrivs i uppenbarelseboken 7. Och vi kommer till det, men vi kommer alltså att komma till uppenbarelseboken 7. En stor vide flock, om vi talar danska. Den stora vita skaran av alla språk, alla folk. Mm. Där firas den slutgiltiga lövhögtiden, när alla folk har fått inympats i Abrahams löfte om välsignelse. Vad händer innan i Uppenbarelseboken? Vi ska gå igenom på några minuter nu Uppenbarelsebokens 7 första kapitel. Brukar ägnas lite längre tid åt Uppenbarelseboken. Men innan man går in i detaljer i Uppenbarelseboken, kära vän, läs helheten. För då faller många av detaljerna naturligt på plats. Vad är det som händer? I kapitel 1-3 så uppenbarar sig Jesus för Johannes i det jordiska perspektivet. I kapitel 4 så uppenbarar sig Jesus i det himmelska perspektivet. Alltså du har samma skeende i Uppenbarelseboken. De två delarna av denna gemensamma verklighet som vi lever i blir tydliga. Johannes är fängslad på ön Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Där har ni igen Mose, Elia och Jesus. Och på Herrens dag så kommer han i hänryckning. Det är ju Herrens dag idag. I söndag idag, så att vem vet vad som händer. Och Jesus talar till honom. Och hans röst var som rösten av stora vatten. Och när du läser kapitel 1 i Uppenbarelseboken så lägg märke till hur ofta det står liksom och så som. Då får du lättare att tolka detaljerna. Alltså, Johannes är med om någonting som inte kan beskrivas fullt ut. Och han måste hitta någon illustration ifrån det sammanhang där han lever. För att på något sätt beskriva. Det här tycker jag, nu talar jag personligt, det är väldigt befriande när man kommer in på glashav och gator av guld. Jag vill tänka på det fullkomliga på lite annat sätt. Men det är något oerhört vackert. Och då finns det där liksom och så som. Och så kommer den här formuleringen. Jag vände mig om för att se vem som talade till mig. Och när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Men han la sin hand på Johannes. Och Jesus säger till Johannes: var inte rädd. Det är Bibelns vanligaste uppmaning. Varför är det så att idag finns det få saker som gör kristna systrar och bröder rädda? Så är det undervisning om yttersta tiderna. Jag har träffat lite för många, ska jag ärligt säga. Vad säger Paulus när han talar om det i första Thessalonikerbrevet? Ge nu varandra tröst med dessa ord. Och Jesus berör Johannes. Och vad säger han? Var inte rädd. Ty se, jag var död. Men se, jag lever. Och har nycklarna till döden och dödsriket. Nyckeln för att knyta upp den tunna innan. Som vi själva önskar ibland att vi skulle kunna, i alla fall jag. Man vill liksom gärna se lite bakom. Men den makten ligger i Jesu händer. För han har det slutliga ämbetet. Han kommer att öppna en dag. Och jag fick den stora äran i våras. Jag ser det som en stor ära. Sven Reichman, många av er kommer ihåg honom. Han dog ju i våras. Tre böcker av honom har förlaget XP Media nu givit ut på stumt. Och så ringer Anders Robertsson till mig och säger: Anders, vill du inte skriva baksidestext på en av de här böckerna? Och det är en bok jag varmt rekommenderar till läsning. Och därför var det inga problem när jag hade läst manus. Boken heter Konungens återkomst. Den är precis nu utgiven och går att beställa. Men när jag har läst Svens bok så kommer jag att vila i det bibliska budskapet. Att det är inte vi som har talet om de yttersta tiderna i vår hand. Vi vilar i Guds hand inför det som kommer att hända i de yttersta tiderna. Och han skriver på sitt mycket kärnfulla sätt. Han är en av de förkunnare som verkligen har varit en andlig vägledare till mig, både i samtal och i text. Och när Johannes har fallit ner som död, blir upprättad, var inte rädd, så kommer uppmaningen att aktualisera denna uppenbarelse. Skriv till. Och så kommer kapitel 2 och 3. Och nu ska vi läsa lite innan till. Sju sändebrev. Sju är fullkomlighetens tal. Och ibland har de här kapitlen utlagts som en beskrivning av hela kyrkohistorien. Jag tror att varje brev behöver läsas i varje tid i kyrkohistorien. Det är ju lite komiskt att i Sverige så kallas vissa kyrkolokaler för Smyrna och andra för Philadelphia. Det är de enda två församlingar som inte får någon tillrättavisning. Det är lite tänkvärt. Och jag kanske själv känner, man känner sig själv och ser sitt eget elände på insidan, att det skulle vara Laodikea vi skulle kalla våra kyrkor. För det finns rätt mycket att ta itu med i alla kyrkor och församlingar. Till Efesos församling, den första, så skriver Johannes, han får i uppdrag att skriva: jag känner dina gärningar, vers 2, ditt arbete och din uthållighet. Spara de tre orden. Dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och så hör ni Paulus brev till Thessaloniki. Ty inför Gud, vers 3, och Fader, tänker vi ständigt på er gärning i tron, ett arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. För er som var här på förmiddagen så gav jag er de här tre orden. När Paulus skriver till Thessaloniki så är det samma tre ord som står till Efesos. Exakt samma ord på grekiska. Alltså gärning, arbete och uthållighet. Det fanns i Efesos. Men man hade tappat förankringen i tron, det förflutna, kärleken i nuet och uthålligheten i hoppet om det kommande. Vad är det för trygghet när de här sju församlingarna beskrivs? Och de beskrivs som ljusstakar. Johannes får se 7 ljusstakar som är de 7 församlingarna. Och så står det på vår svenska översättning, eller i vår svenska översättning: och mitt ibland ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. Vad får vi för bild? Jo, att Jesus, jag ska inte gå för mikrofonen, men knallar runt liksom bland de 7 församlingarna. Men ordagrant i grekiskan så står det så här: mitt i ljusstakarna såg jag en som liknade en människoson. I bibliskt språkbruk så talas aldrig om den sjuarmade ljusstaken med benämningen den sjuarmade ljusstaken. Den kallas alltid den sexarmade ljusstaken. Och bara om du tänker lite så är det ju en stake och 6 armar. Och det här är inte Johannes som skriver först. Det finns en judisk filosof som var verksam samtida med Jesus som heter Filon. Han utlägger tempelföremålen. Och han säger att staken är det personifierade gudsordet. Jag hoppas ni hörde formuleringen. Det är en judisk rabbin som säger staken är det personifierade gudsordet. Vad står det i Hesekiel? Jeremia? Jeremia 1 kan vi ta som exempel. Och Herrens ord kom till mig, han sa det. Det är hebreiska bibeln jag citerar, gamla testamentet. Alltså, det personifierade ordet är det inte bara i kristets sammanhang vi talar om. Det är djupt förankrat i det judiska. Så när Johannes skriver så talar han om en judisk förståelse av uppenbarelsen. Att Gud har låtit sitt ord personifieras för att bära upp, 6 är ju människans tal, för att bära upp församlingarnas liv. Det är tryggheten i uppenbarelseboken när de där skarpa orden kommer till församlingarna. Det finns ett centrum i vår gemenskap som bär upp oss också i våra misslyckanden och tillkortakommanden. Det här är grejer att leva på och dö på. Och när han har gått igenom de 7 sändebreven, vad händer i texten? Och han hör en röst. Och så byts perspektivet. Då har han varit på jorden och Jesus har uppenbarat sig att han har fullt makt, full kontroll över det som sker i vårt jordiska perspektiv. Och då har vi en av de där lägena där vi lätt kan läsa in den här nivån. För då får Johannes höra en röst som säger: kom hit upp. Och jag såg en dörr som stod öppen in i den himmelska världen. Och så får Johannes se. Han får förflytta sig för att säga så. Innanför den tunna hinnan. Och får se, vad ska man säga, det Petrus, Jakob och Johannes fick se på förklaringsberget. Han får se det jordiska perspektivet från det himmelska. Han får se den jordiska historien i komprimerad form. Vi säger ju när vi går in i evigheten så säger jag att vi går ur tiden, eller hur? Vi går in i evigheten som är en annan dimension. Bara en liten retorisk fråga. Varför håller vi då på att göra tidsramar för allt som uppenbarelseboken beskriver? När det är i kapitel 4 beskriver, här kommer en komprimerad bild av allt som ska ske. Och vad händer? Kapitel 4. Han får se Gud på tronen. Hesekiels bok kapitel 1 och Uppenbarelseboken kapitel 4 bör läsas av varje kristen minst en gång i veckan. Om du lär dig att leva i de kapitlen, så kommer du att bli trygg mitt i den tuffa, hårda, onda, mörka värld vi lever. Du kommer att bli trygg. Gud har den slutgiltiga makten. Det är Bibelns två starkaste kapitel som bara uttrycker, när Gud uppenbarar sig så faller allting ner för hans fötter. Och då är de parallella, de där två kapitlen. Så när han får se historien i komprimerad form, så får han först se Gud har makten i allt detta. Och så kommer kapitel 5. Och då får han se en bokrulle med 7 sigill eller insegel. Och han gråter häftigt. För det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen med de 7 sigillen eller inseglen. Det är väl några av er som har sett Ingmar Bergman, det 7:e inseglet. Det är ju hämtat ifrån den här symboliken. Och han får höra rösten igen. Gråt inte. Det finns en som är värdig att öppna bokrullen, som kommer att visa dig från ett himmels perspektiv historien i komprimerad form. Lejonet av Juda, som såg ut som ett lamm som hade det varit slaktat. Jesus har det slutgiltiga ämbetet, har vi sagt. I de första 3 kapitlen så har vi sett att från ett jordiskt perspektiv så har Jesus den fullkomliga makten. Från kapitel 4 och framåt så ser vi att från ett himmels perspektiv så har Jesus den fullkomliga makten. Och så börjar Jesus att öppna sigillen. De 4 första, kapitel 6. De 4 första, det är de 4 apokalyptiska ryttarna. 4 hästar med 4 olika färger, där det står precis vad de betyder. Erövring, krig, hungersnöd och död. Snacka om aktuell bok. Erövring, krig, hungersnöd och död. Från Kain och Abel till Syrien idag. För att nämna ett exempel bara idag. Vad har vi som mänsklighet ägnat oss åt? Erövring. Ja, det kan ses individuellt, det kan ses regionalt, det kan ses nationellt. Men det har funnits i mänskligheten från Kain och Abel. Ska jag ta vara på min broder? Och när någon försöker erövra en annan, så blir det krig. När det blir krig, så blir det hungersnöd, det blir brist. Och när det blir hungersnöd, så är det något som dör. Jag har gått igenom uppenbarelseboken i helt sekulära sammanhang. Ingen har sagt emot mig på den här punkten. Ingen. Därför att det är så uppenbart att vår mänsklighetshistoria karakteriseras av detta. Det är som om vi aldrig lär oss. Och så kommer det 5:e sigillet. Han ser martyrerna under altaret. Martyrerna som har dött för Guds ords skull. Martyrerna som har velat bära ut budskapet, aktualisera det som Elia gjorde. Och de frågar i det 5:e sigillet: hur länge, Herre, vill du dröja med och hålla dom. Väldigt aktuell fråga den med. Varför ska det finnas så mycket ont i världen? Hur kan du tro på en god Gud när det ser ut som det gör? Jag tror du har fått den frågan du med. Och längtan efter att det ska hända någonting. Bryta igenom någonting. Att det ska ta slut på detta mänskliga elände. Med erövring, krig, hungersnöd och död. Vad får de höra? Håll er lugna en stund till. Gud satte en gräns i hebreiska bibeln för kungarna. Det fanns en gräns för missgärningarna. Man har fyllt sin missgärningsmått. Det finns en gräns för ondskan. Det talar bibeln väldigt tydligt om. Och då kommer det sjätte sigillet. Som säger, det kommer en dag. Det kommer en dag då Gud kommer att göra upp med all ondska i den här världen. Och då kommer den andra viktiga frågan i Uppenbarelseboken. Den första frågan, det är ju den martyrerna ställer. Hur länge ska det här få pågå? Och jag tror att vi alla på olika sätt kan känna in den. Hur länge? Det kan vara på ett personligt plan och det kan vara på ett mångfaldigt nationellt plan. Men frågan finns där. Men så sägs det, det kommer en dag. Och då kommer den andra frågan i kapitel 6, slutet. När Gud gör upp med all ondska i världen, vem kan då bestå? När den fullkomliga rättfärdigheten ska flöda fram och förbränna all orättfärdighet, kan du bestå? Kan jag bestå? Nej, jag kan svara på direkt om jag var lämnad åt mig själv. Det finns tillräckligt med mycket som strider emot rättfärdighet i mitt liv, både av tankar, gärningar och underlåtenhet, att jag låtit bli att göra saker. Kanske det som är det viktiga, som det ofta sägs och som det sades i andra världskrigets slutskede, det är inte våra fiender, nazi, som är de värsta, det är våra vänner som är tysta. Detta att underlåta att reagera när jag är kallad att reagera. Så det är inte bara vad vi tänker och gör, utan det finns en dimension till. Och då står vi där med de där två viktiga frågorna. Och då kommer kapitel 7. Som är en parentes i skildringen av inseglen. Kapitel 7 i Uppenbarelseboken kommer in som en liten, och det är oerhört pedagogiskt. Jag använder det själv ibland när jag undervisar. Om man säger liksom mitt i en förkunnelseundervisning, nu ska jag ta en parentes. Ja, helt plötsligt kommer människor ihåg det där. Så när man träffar dem 6 år senare, jag kommer inte ihåg vad du predikar, men jag kommer ihåg parentesen. Det finns en poäng i det där. Så man liksom, oj, nu vaknar folk till. Och vad får Johannes se? Jo, han får se 144 000 av Israels 12 stammar. Sen får han se en skara som ingen kan räkna. Från alla språk, från alla folk. Och han frågar, vilka är dessa. Och han får svaret. Det är det som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Här snackar vi tvättmedel. Och det förunderliga tycker jag är, jag skulle upp till en bibelskola i Norrbotten och gå igenom Hesekiels bok, och jag hade läst hebreiska under ett tag och bestämde för nu ska jag tugga igenom de här kapitlen som jag skulle undervisa utifrån den hebreiska texten. Och i kapitel 40-47 i Hesekiels bok så beskrivs det nya templet. Och Hesekiel blir förevisad av ett himmelskt sändebud och får vandra i detta kvadratiska tempel som ni kan läsa själva om. Och så mitt i de där kapitlen, det är så där det byggs upp som man liksom hamnar, man får ett centrum, så går han där, bägge diagonalerna i det nya templet, där diagonalerna möts, där ligger brännofferaltaret. Och så slog det mig när jag läste, för altarhärden, den översta sten där man la lammet, vet ni vad den heter på hebreiska? Ariel. Och vet ni vad Ariel betyder på hebreiska? Ari är lejon och el är Gud. Där lades lammet. Lejonet av Juda som såg ut som ett lamm som hade det varit slaktat. Altarhärden, den centrala platsen i templet i Hesekiels bok, heter Guds lejon. Och när jag skulle ha den här undervisningen för 15-20 år sedan, ja, det finns ju än idag, detta tvättmedel, Ariel. Men då fanns det en jingel också som gick, Ariel Ultra, som tar bort fläcken och bevarar färgen. Underbar bild av förlåtelsen. Vi blir inte tvärbeige allihop. Men förlåtelsen finns, men också upprättelsen i den färg, den mångfald av färger som Gud har skapat dig och som han har skapat mig. Och ett halvår efter, tyvärr inte när jag skulle ha undervisningen, men ett halvår efter så har man fått ett klädförlag att rekommendera på denna jingel. Och hör och häpna när jag sitter vid tvn och hör. Ariel Ultra rekommenderas av klädförlaget New Man. Som tar bort fläcken och bevarar färgen. Den nya människan rekommenderar det som verkligen kan förändra livet. Och så sitter jag där vid tvn. Och jag tänker, och nu säger jag det här lika mycket till mig själv. Är det för att vi i Kristi församling idag är så undanlåtande att berätta om vad Jesus har gjort? Så att Guds ande till och med använder tv-reklam för att tala om sanningen i evangeliet. Och det här tänker jag på varje gång i Israel när jag går och visar arkeologiska utgrävningar. För där har jag några av de starkaste erfarenheterna av att ha fått möta människor som har omvänt sig. De sitter vid stenarna och man har pratat filosofiska argument under flera dagar. Och så var det en kille som satt på Olivberget och tittade ut över Gamla stan. Jag ser att han sitter med nedböjt huvud. Och så går jag fram och så frågar jag, hur är det? Och så vänder han på sitt ansikte mot mig. Han är alldeles tårfylld. Och säger, Anders, vi har pratat filosofi, du och jag. Och det har ju varit bra på många sätt. Men när jag är här så inser jag att detta har faktiskt hänt. Detta är sant. Nu är jag en kristen. Om dessa tiga ska stenarna tala. Även om vi är tysta så låter Gud sitt evangelium höras. Men kära bror och syster, ställ dig i Guds tjänst igen. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Vilka är dessa? Det är de som har tvagit sina kläder. Och så kommer vers 1 i kapitel 8. Då fullkomningen av Guds uppenbarelse är beskriven. Det sjunde sigillet öppnas. Och det här är en av de verser jag verkligen älskar i Bibeln. Då blev det tyst i himlen. Och sen kommer det bli pass en halv timme. Och det där har jag funderat mycket över, så jag kan säga på en gång, jag har inget svar. Men jag tycker det är så underbart att det betonas, då blev det tyst. Det behövde inte sägas något mer. För det är hit Guds uppenbarelse som Mose har gett, Elia fördjupat och aktualiserat, och Jesus har fullbordat genom sin tjänst för alla gojim, alla hedna folk i världen. Och för mig, jag älskar att sjunga lovsång. Jag tycker det är befriande att få sjunga klagosång. För ni vet att det är fler klagosånger i Psaltaren än lovsånger. Jag brukar skämtsamt säga. Jag har varit på många lovsångsgudstjänster, men jag har aldrig varit på en klagosångsgudstjänst. Men det är väldigt bibliskt. Så jag väntar på att några ska skriva någon riktigt bra melodi till en klagosång i Psaltaren. Men för mig har det blivit mer och mer viktigt med tystnadens lovsång. Fascinationen att bli förstummad inför Guds verk. Hur Gud håller på att steg för steg öppna den tunna hinnan totalt mellan himmel och jord. Ty vad vi rätteligen bör bedja, det vet vi inte. Men anden själv, som känner djupet i våra hjärtan, vet vad vi behöver. Och manar för oss med rop utan ord. Nu tror jag vi ska ha kaffe. Och då tar vi frågestund. Eller hur? Var har vi? Det är väl bra nu. Jag har väl hållit på alldeles för länge, tror jag. Men...